På flera håll i Europa, bland annat i Danmark och Sverige, så pågår försök med att odla fisk i täta kassar.
Och därför ska man nu bygga en privat vårdklinik i Möckelö. Medan bygget fortskrider ska Medimar Åland, som redan idag bedriver...
Bakom idén till familjeparken står Kjell Frisk och Stefan Simonsen. Sedan tidigare har de skapat sagofigurerna Bröderna Krut och systrarna Stubin.
Vad har fiskodlingsförsök, familjeparker och privata sjukvårdskliniker för gemensam nämnare? Jo, dagens picknickgäst är i sin yrkesroll inblandad i alla de här vitt skilda projekten.
Vi vet vad som fungerar och inte fungerar när det gäller tekniken, och det behövs ytterligare teknik.
Då mot bakgrund av att Åland också är en besöksort av ganska stora mått och också den här demografiska...
Barnfamiljerna kommer ju i ganska stor utsträckning och bor i stugor, och det kan ju kanske vara en upplevelse för sig för många, men det här skulle kunna ge ytterligare då en möjlighet och en dimension i...
Dagens picknickgäst är en kvinna med många järn i elden. Tidigare var hon näringschef på landskapsregeringen. Numera är hon vd för Ålands Investerings AB. Och dessutom sitter hon i inte mindre än 9 bolagsstyrelser. Välkommen till picknick, säger jag till Karin Holmqvist.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Någon spontan reaktion på den här introduktionen?
Ja, det var mycket. Det är ibland så här att man inte riktigt har räknat efter allting själv. Mm. Och en hel del har ni väl fått med, men inte riktigt allt.
Nej, jag glömde att du också är medlem i den åländska tankesmedjan.
Ja, det stämmer. Ja. Ja.
Men vad har jag missat mer?
Ja, högskolan till exempel. Ja. Mm. Så där är jag också. Och sedan så är jag faktiskt alldeles nytillträdd ordförande. Första kvinnlig ordförande i Rotary. Mariehamns Rotaryklubb. Mm.
Så. Det är mycket.
Ja, det är det.
Men ja, man får väl nästan säga att du tillhör den åländska näringslivseliten. Men ändå något av en doldis. Jag har sökt lite i arkiv och googlat på det idag. Men jag har inte hittat så mycket sådär privat information.
Nej, det kan nog stämma. Det tror jag inte. Nej, när jag har figurerat i media så har det nog huvudsakligen varit i yrkesroll. Både, ja, egentligen under hela min yrkesverksamma tid här på Åland. Då. Mm.
Är det en medvetet låg profil du håller?
Nej, det vet jag inte. Det har väl bara blivit så.
Vi ska i alla fall i den här programpunkten idag försöka lära känna Karin Holmqvist, människan bakom nyheterna, okay, som vi säger. Vi kan börja med att packa upp vår lilla picknick här idag. Vi sitter alltså här på Lilla Holmen. Fåglarna börjar flockas omkring oss, men de får hålla sig borta. Jag har lite kakor och sen har jag också lite fruktsallad faktiskt. Mm. Är det någonting som faller i smaken?
Absolut.
Även du har... fått i uppdrag att ta med dig ett picknick tillbehör. Vad har du tagit med dig?
Ja, det är inte så här sött och gott. Det tillhör väl kanske snarare då den här liksom mer mättande delen. Aha. Innan. Det som i princip alltid finns med i våran picknickkorg när vi åker ut och åker ut på sjön och så är faktiskt kokta ägg.
Kokta ägg, ja. Jaha, är det ett måste alltså?
Ja, jag funderade lite grann på vad brukar vi nu ha med. Och de här äggen, de har nog hängt med, tror jag, genom alla år. Så kokta ägg med lite Kalles kaviar på början man med. Och så är det kaffe och smörgåsar, och så får man se sen vad som finns i övrigt.
Mm. Ja, men det låter bra. Jag gillar ägg också. Så att du får ta för det här helt enkelt. Jag har lite melon här. Och sen har vi lite bestick som ligger där nere. Och en tallrik kan du få. Och sen så har jag den här fruktsalladen, får du sleva upp av också. Är du en picknickperson?
Ja då. Och vi tycker att det är skojigt med picknick, så det har vi gjort ofta. Men huvudsakligen så brukar det bli på sjön. Eller att man åker ut på någon holme, och i synnerhet på sommaren då. På vintern så var vi kanske också ute på picknick när vi hade sonen lite yngre. så händer det nog. Och då var det mest grillad korv.
Oj, nu ska jag ta bort ett djur. Nej, ett djur som landade i håret. Nej, jag har ingen fåfågel, det var lite mindre. men ägg sa du är ett måste på picknicken. Vad brukar ni ha mer? Smörgås och kaffe.
Smörgås och kaffe. Kaffe är också ett stadigt inslag. Sedan kan det ju variera lite med årstiden förstås och lite grann på hur länge man ska vara ute och så här. Mm. Det som var väldigt vanligt i alla fall när sonen var mindre så var pannkakor. Mm. Färdigt gräddade pannkakor med lite socker och hoprullade. Det fanns också alltid med då.
Det är gott.
Ja.
det är faktiskt min favoriträtt. men alltså nu, vi hörde ju här från början, du är otroligt aktiv i yrkeslivet. Har du någon fritid överhuvudtaget?
Ja, lite grann. Men det är nog så att det flyter ihop väldigt mycket. Jag har funderat lite grann på det där själv också. Och det är väl så att jag har haft sådana arbeten som jag tycker har varit roliga. Och då blir jag lätt väldigt engagerad. Så att då flyter hela det här ihop rätt mycket. Så att arbetet blir också lite grann utav fritiden. Och intresset. Ja.
Du har valt musiken i dagens program också. Mm. Är musiken ett intresse?
Nej, egentligen inte. Jag har aldrig varit och inte har jag några musikaliska idoler på det sättet heller. Men jag tycker det är trevligt med musik. Men det är nog så att det är mest radion som är på. Jag funderade lite grann på om man skulle ha med sig någon grej här. Jag köpte faktiskt en sån här liten, heter de MP3-spelare. Men det finns ingen musik inlagd för jag lyssnar bara på radion. Så att mycket radiolyssnande när man är ute och går och det tycker jag är trevligt. Och då blir det ju också en del musik därmed. Så att, men inte så här aktivt musikintresse.
Vad är det för kanal som står på då när du lyssnar på radio, får man fråga det?
Ja, det varierar. Jag gillar väldigt mycket de här sommarprogrammen. Så i synnerhet när jag har semester då brukar jag försöka hinna med 10:00 på Ålandsradion. Sommarprogrammet på morgon. Gärna då när man är ute och tar en promenad. Mm. Och sedan då P1. P1 står på en hel del. P1 står på i radion, eller i bilen också en hel del. För då hinner man ju lyssna på nyheterna när man... när man transporterar sig, så det är ju effektivt och bra. Ja. Ja, så att mest det. Sedan så lyssnade jag faktiskt en del på det här med Riks FM. De tyckte jag var lite roliga. Och då för några år sedan när sonen gick i högstadiet. Då åkte vi samtidigt på morgonen och det var precis när det var den här våga fråga. Och det lärde man sig väldigt mycket utav. Så det brukar vi alltid försöka passa in.
Vad innebar det? Förlåt, den som inte hör.
Jo, där fick man ju skicka in alla sina konstiga frågor. Och de fick alltid något svar. Okay. Så det kunde ju vara allt möjligt. Och en morgon faktiskt, när jag släppte av sonen, då hade till och med han skickat in en fråga som kom med.
Så,
ja, om vilket är det reaktionssnabbaste djuret? Så det var ju lite skojigt. Så det fick han svar på.
Ja. Ja. Vilket var det då?
Ja, det kunde man ju fundera lite grann på. Jag tror inte jag skulle ha gissat det. Men de kom fram till att det måste vara fladdermusen.
Ja.
Som skickar ut sådana snabba ekon och signaler som studsar tillbaka och som de måste reagera på mikrosekunder för att kunna styra och navigera rätt.
Just det, för de ser ju ingenting heller.
Nej, de gör ju inte det.
Nej. Ja, det är klart. Ja, men då, så där. Det har vi lärt oss någonting i dagens program också. Jag tänkte att vi skulle faktiskt lyssna till den första låten du har valt. Den har en titel vars namn jag inte kan uttala. Kan du det?
Det tror jag inte att jag kan heller. För jag bara kommer ihåg förnamnet på den här personen. Men den här är faktiskt lite grann tillägnad min arbetskamrat i det här vårdprojektet som vi har, Kristina Länk. För jag gick in till henne häromdagen. Åh, nu ska man önska musik också. Ja, då hade hon på förslag antingen en flamenco eller en fado. Och då kom jag att tänka på, jag såg på tv för några år sedan och blev faktiskt lite fascinerad av den här personen, en portugisiska som sjöng helt otroligt. Och så skrev jag upp namnet förmodligen på någon tidning som åkte i tidningsinsamlingen. Och sedan så har jag aldrig kommit ihåg vad hon hette. Men det var ju inte så himla svårt. Det var bara att googla på föd och så kom det. Hittar man rätt direkt. Så den här är lite tillägnad. Arbetskamrat Kristina också.
Kristina Branko heter hon.
Den här heter Kristina Branko.
Ja. Kan du, vågar du det försöka på portugisiska?
vad ska vi, hur ska vi? Mjö, limiao de amargura?
Något sånt. Vi lyssnar på den så får vi se. Kristina Branko. Meu limão de amargura. Med reservation för uttalet. Portugisisk fado var det i alla fall.
Det var det. Mm. Vackert.
Jättevackert. Mm. Lyssnar du mycket på musik annars? Nej, det sa du förresten.
Nej, inte, utan det är radio. Och då är det den musik som spelas på radio helt enkelt. Mm. Huvudsakligen. Men fast jag köper ibland lite skivor och sådär. Så att... Men sen så glömmer man bort, det är så mycket som ska fixas och göras så att det finns aldrig riktigt den där ron att sätta sig ner och lyssna. Nej. Och viss musik kräver ju nästan det. Mm. I synnerhet klassisk musik och så. Mm. Men jag lyssnar på det mesta. Det som jag inte är så förtjust i, det är väl hårdrock då. Mm.
Men det brukar inte förekomma så mycket på radio.
Nej, det gör inte det.
Du har ju fått i uppdrag att ta med en personlig sak som betyder någonting för dig. Mm. Vad är det du har tagit med?
Ja, vi pratade ju här lite under musiken om vi skulle toppa Runar med sin motorsåg. Ja. Kunde jag ha tagit med röjsågen då? Ja. Den är ju i alla fall längre än motorsågen. Men det har jag inte gjort.
Nej.
Jag har faktiskt tagit med ridhjälmen.
Ridhjälm, ja.
Ja. Och det får väl då symbolisera, det var lite svårt att ta med hästen. Mm. Ja, nej, jag har ingen egen häst idag längre. Men ridningen betyder mycket för mig. Och ridit ända sedan jag var liten och haft flera stycken hästar. Den sista fick vi ta bort för det är ganska många år sedan nu faktiskt. Det var precis, hon skadade sig så illa i hagen så att... Tyvärr så var det inte så mycket att göra. Och det var precis i samma veva som jag var höggravid. Så det var inte riktigt läge då att skaffa ny häst. Men sedan så har jag fortsatt att rida. Så det ägnar jag mig åt. Och det tycker jag är... Ur flera olika aspekter så är det bra. Och jag tror också att det är det som bidrar till när man har fullt upp i arbetslivet. Så behöver man ha något avbrott också. Och då ger ridningen det här avbrottet tycker jag. För att när man rider då måste man koncentrera sig på det man gör. Och då försvinner liksom alla andra tankar. Så jag tror att det är rena reningsbadet. Mm. Ja.
Är det någonting som hela familjen är engagerad i? Eller?
Nej, tyvärr inte. Nej, i så fall hade det säkert varit hästar på gården. Mm. Det har vi nu då på sommartid. Vi bor ju på landet. Så har vi på gård. Så att när vi slutar med djur då för... Det började också vara rätt många år sedan. Det var faktiskt i samband med EU-medlemskapet. Då kom det nya krav och hade en ganska gammal laggård och det hade krävt mycket investeringar. Och då måste man bestämma sig antingen så att säga, satsa och på jordbruket och bli hemma eller så jobba då. Och dra ner lite grann. Den här djurdelen fick stryka på foten. Men eftersom vi har ganska mycket beten och så runt huset så då har vi ordnat det så att vi har hagarna fulla med hästar från aftonsol. Mm, alla deras, det är inte alla, men alla deras stora hästar får komma till oss på sommarbete och lite semester. Så vi har 14 stycken i hagarna hemma.
Och du får rida lite på dem eller?
Ja, det har jag gjort emellanåt också, men de är ju faktiskt där för att få vila upp sig lite grann. Men visst har det hänt någon gång att... lånat någon och tagit en tur i skogen. Det är ju nästan så semester det är också för dem. Mm. Mm. Så att ja, så kan man gå ut och prata med dem på dagarna. Mm.
Så ridhjälmen är en viktig pryl?
Det är ju en viktig pryl. Mm. Ja, absolut. Och den är väl insvettad.
Den är väldigt fin. Den är,
brun. Ja, den är gammal modell. Mm. Ja. Så den har fått hänga med. Mm. Den fick göra lite nytta faktiskt här i våras. Det är nog länge sedan som jag åkte av hästen. Men faktiskt så hände här på vårkanten.
Oj.
Så dampade jag ner. Så då hade jag nytta av den också en gång.
Vad var det som hände då?
Ja, vi tränade lite galopp och galoppfattningar och galoppombyten, och jag tror att hästen tyckte att det här blev lite för jobbigt. Så han tog och sparkade bakut riktigt ordentligt, inte bara en gång, för det gick bra. Ja. Men en gång till, riktigt så här, så bakbenen tror jag stod nästan upp i taket. Så då hamnade jag framför sadeln. Och så fortsatte han att springa iväg, så det var lite svårt att hitta tillbaka balansen när man sitter framme på halsen. Mm. Så då var det bara ner i manegen. Men det var inomhus så här, så det gick bra.
Ja, men du hör till de riktigt bitna som inte låter dig avskräckas och sånt där.
Nej, det var bara upp på hästen igen där. Ja. Så vi red klart vårt pass. Men veckan efter så var han lite mörbultad, så då tog vi det lite lugnare. Mm.
Mm. Ja, men det, man har hjälm av en orsak.
Ja, visst.
Du sa att du hade ridit sedan du var liten. Vad ville du bli när du var liten?
Ja, veterinär har ju fanns nog med väldigt länge i tankarna. Det, djur och hästar och djur överhuvudtaget så har varit ett intresse. Mm. Så veterinärsidan var lite lockande. Det är ju inte så himla lätt att komma in på veterinärutbildningen. De tar inte in så många och det är höga poäng som krävs. Mm. Så det blev inte veterinär, men nästintill är jag agronom med husdjursinriktning som specialitet.
Får jag fråga, vad gör en agronom?
Ja, vet du, jag jobbar ju på investerings-AB. Så,
du vet
det, brett arbetsfält. Jag tror att var man sedan hamnar på arbete, det beror väl på också tillfälligheter ibland. Mm. Men ofta hittar man agronomer, lärare kan det vara, inom hela livsmedelsindustrin. Finns det ju väldigt mycket fodermedelsindustrin, mycket agronomer. Sen finns det ju olika inriktningar på agronomutbildningen, så att när jag studerade, nu har den ju ändrat lite grann, men när jag studerade så fanns det ju både då husdjur, mark, växt, ekonomi och teknik. Och på tekniksidan så kan man väl säkerligen hitta dem en hel del då inom sådana firmer som tillverkar, konstruerar lantbruksmaskiner. Och sedan så hittar du också en hel del agronomer inom till exempel jordbruksdepartementet eller jordbruksministeriet. Mm. Som jobbar då med de här jordbrukspolitiska frågorna helt enkelt. Och det är ju ett stort område idag, eftersom jordbruk tar ju upp en så stor del av EU:s budget också. Så att det finns ju många agronomer som är byråkrater helt enkelt.
Mm. Och du är vd på Ålands Investerings-AB.
Ja, så har det blivit. Men jag kom ju faktiskt dit också via mer traditionellt agronomarbete. Mm. Så jag jobbar ju när jag flyttat till Åland då för... Ja, det är snart 22 år sedan så arbetade jag som lärare på Naturbruksskolan. Lantmannaskolan hette det då. Mm. Och sedermera som rektor där. Och kom sedan då in det här till landskapsregeringen just i samband med EU-medlemskapet och arbetade med de här jordbrukspolitiska frågorna.
Mm. Mm. Har du någon användning för din bakgrund nu som vd?
Ja... ska man nu se strikt till, ja, men då finns det ju delar så att säga i utbildningen som sådan som jag haft nytta av under tiden, och framförallt så tror jag att det viktiga det är ju att man utbildar sig och kan ta till sig ny kunskap, ny information och omsätta den på olika sätt.
Jo, för vi hörde ju här i introduktionen att det var ju bara tre exempel där. Fiskodlingar och nöjesparker och privat sjukvård. Men det är ju många fler som ämnen, eller man ska säga, som du måste tackla.
Ja, det är det ju. Ja. Och det har figurerat allt möjligt under årens lopp. I synnerhet då när jag också arbetade på näringsavdelningen. Då blev det ju... en stor del av det åländska näringslivet. Ganska mycket sjöfartsfrågor fanns på mitt bord då. Sedan då alla de här andra företagsfinansieringsfrågorna, turismen, Jord, skog och fiske förstås, som också är ganska stora områden då på näringsavdelningen, de här primärnäringarna. Men ja, sedan då i mitt nuvarande, ja, det har ju varit flyg och det har varit ja, mer åt det här IT-hållet och det har varit, ja, det är allt möjligt. Ja. Ja, så det är spännande, det är aldrig långtråkigt.
Men hur tacklar du det att skifta mellan olika områden sådär?
Ja, man får ju då försöka att sätta sig in i de här olika områdena som man hamnar på att bearbeta på olika sätt och skaffa sig information på olika sätt. Mm. Ja, men visst, vissa saker kan ju vara lite knepigare än andra. Men jag kan ju säga en sak, du frågade om jag hade nytta av min utbildning. Men måste jag säga, inom ett område så tycker jag faktiskt att jag har det ganska mycket. Och det är nu när vi arbetar med det här vårdprojektet. Mm. Vård är i övrigt en fråga som jag egentligen aldrig har sysslat med. I alla fall inte vård av människor. Vård av djur däremot också, som har jobbat på djursjukhus. Men den här humanvården, så att säga, det har liksom aldrig riktigt lockat. Och inte under utbildning, eller så att säga när man skulle välja yrke heller. Så det funderar jag egentligen aldrig på. Men där har jag faktiskt väldigt stor nytta av min utbildning, för att jag har läst en hel del fysiologi och kemi och alla de här delarna som såväl läkare som agronom eller veterinärer läser. Så det har en stor portion. Så jag är inte helt offside när man diskuterar de här vårdfrågorna. Mm.
Men hur insatt behöver du som vd vara egentligen då?
Nej, inte till varje detalj, men naturligtvis så är det ju betydligt enklare om man kan följa med i diskussionerna och ha ett hum om, så att säga, vad som diskuteras. Mm. Sen så lär man sig ju mycket efterhand också, men naturligtvis inte ner på varje detaljnivå, vad olika sjukdomar nödvändigtvis heter och exakt hur de ska botas. Men det underlättar ju, så att säga, att veta så här, i stora drag i alla fall. Mm. Absolut. Mm. Och där kanske då min brist är lite grann, man nu ska se det stora hela, så den här, om man kommer in på väldigt såna här tekniska saker och IT och det här, det är ju inte riktigt min grej. Så där kan det vara lite svårare att hänga med. Mm. Och där man heller inte riktigt kan hänga med i vokabulären alla gånger. För alla branscher har liksom sin egen vokabulär. Mm. Så är det. Mm. Så den måste man ju lite sätta sig in i först. Mm.
Du kan många språk för det här laget.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på din nästa låt här nu. Mm. Det är Öbarna, inbjudan till Bohuslän. Vi tar motiveringen efteråt.
Okej.
Okay. Där tonar vi ut inbjudan till Bohuslän med Öbarna lite grann. Varför vill du höra den?
Ja, det hänger ihop med vi har ju lite grann flyttat runt under åren. Och i två omgångar så har jag bott en i Göteborg. När jag var liten så började jag skolan i Göteborg. Sedan då i övre tonåren så bodde jag i Uddevalla. Och vistas då en hel del i Bohuslän. Och jag tycker att det är ett fantastiskt fint landskap. Jag kommer ihåg när det var nog medan vi bodde säkerligen i Göteborg och gjorde någon tur upp då med föräldrarna och kom upp till Orust och då sa att här skulle jag kunna tänka mig att bo. Och tycker Bohuslän fantastiskt landskap. Men nu ligger ju det precis på andra änden jämfört med Åland. Så att det blir inte så ofta att man kommer dit över.
Nej. Men ja, hur jämför sig den åländska skärgården med den bohuslänska?
Så den åländska skärgården är ju mycket lummigare överhuvudtaget. Jag trodde ju, alltså jag har ju inte vistats på Åland någonting tidigare. Så när jag åkte hit första gången och verkligen var på Åland, då hade jag kanske snarare tänkt mig någonting åt Gotland. Gotland har jag varit på. Jag var yngre. Men det såg inte alls ut som på Gotland. inte överhuvudtaget. Mm. Utan det är någonting helt annorlunda. Mer lite mer likt i så fall då Stockholms skärgård, men det är ju väldigt lummigt och grönt, mycket växtlighet på Åland. Mm. Och Bohuslän står kanske lite mer för det här lite karga och ja, ett häftigt landskap det också. Mm. Mm.
Var kommer du från början?
Jag är född i Sundsvall, där familjen kommer därifrån, från båda sidor. Så där är jag född och bodde tills var 6. Sedan så flyttade vi en sväng då ner om Göteborg. Och sedan har jag bott i Eskilstuna egentligen under den här grundskoletiden kan man säga. Mm.
Hur hamnade du på Åland då?
Ja, det kan man ju undra. Det finns ju två sätt att ta sig hit. Antingen så har man då släkt här eller så skaffar man sig släkt här. Och då har jag gjort det senare. Ja. Mm.
Du kom hit för kärleken som man brukar säga. Eller?
Ja, precis.
Ja. Du sitter ju i en del bolag, vi byter ämne här helt raskt. Mm. Du sitter i en del bolagsstyrelser som sagt. I många av dem är du den enda kvinnan.
Ja, det kan stämma.
Du ser ut som du inte ens hade reflekterat över det.
Nej, egentligen inte så hemskt mycket. Jag har jobbat på ganska många arbetsplatser som har varit så här mansdominerade och så att jag tycker det har inte känns inte så där väldigt konstigt eller främmande, utan det fungerar nog bra för det mesta. Mm.
Men varför är det så få kvinnor i bolagsstyrelserna?
Jag tror att det finns faktiskt några orsaker. Dels så tror jag att det hänger ihop en hel del med hur man rekryterar till styrelser. Eller hur man har rekryterat till styrelser. Och i väldigt, jag tror också att synsättet på det här håller på att förändras en del. Jag var tillsammans med en del andra ålänningar så gick vi den här styrelseutbildningen som Handelskammaren i Stockholm ordnade i våras. Kom den här frågan lite grann på tal också. Och det ser ju egentligen likadant ut på andra håll också. Mm. Och där tror jag att det i ganska stor utsträckning har varit så att man har haft så att säga kompisstyrelser också. Och kanske inte alltid kompetensstyrelser. Jag tror att det här synen på hur man rekryterar håller också på att förändras. Och det tror jag också att det gör i och med att man i större utsträckning tillsätter nomineringskommittéer och man försöker att hitta olika typer av kompetens. Så det tror jag är en sån här sättet att rekrytera. Mm. Och är det då så att säga kompisrekryterat så blir det nog i ganska stor utsträckning manlig dominans i de här styrelserna. Sen den andra delen, andra orsaken, det är att det finns många tjejer som inte vill. Och det har jag själv erfarit här vid några tillfällen så att säga, där det har funnits kvinnor på förslag, men de har helt enkelt avböjt av olika orsaker. Så att och vad orsaken är till det kan ju vara individuellt i och för sig. Mm. Varför man inte vill arbeta i styrelser eller sitta med i sådana sammanhang. Men jag tror att det är fler kvinnor som måste vilja och våga.
Mm. Men är det ett problem tycker du?
Jag tror ju att många styrelser mår bra av att ha båda könen så att säga representerade. För att dels så kan man ju ha lite olika kompetenser och dels så kan man se saker från lite olika håll. Så jag tror att det är ju bara vitaliserande att i större utsträckning sträva efter att få in rätt kompetens i styrelserna. Mm. Än att se... Nej, men det tror jag. Rätt kompetens i styrelserna. Mm. Och... rätt kompetens behöver ju inte alltid betyda att man har branschkunskapen. Det kan ju också betyda att man har så att säga en kunskap från något helt annat håll men som kan komma in och vitalisera då i styrelsearbetet också. Ja.
Lite mer mod i rekryteringen behövs.
Ja. 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 Sedan så finns det kanske en tredje faktor i det också och det är ju att antalet kvinnor i ledande positioner. Så för många som hamnar in i styrelsen har ju så att säga ändå olika erfarenheter och ofta på ledande nivå också. Mm. Och det är väl likadant där. Man måste ju börja med arbetet också att få kvinnor representerade i ledande ställning i företagen. För det är väldigt mycket därifrån som rekryteringsgrunden är sen då också till styrelsearbeten. Mm. Mm. Så det är ett långsiktigt arbete förstås. Mm. Där tror jag också att det delvis kanske är generationsfråga. Jag tror att den här yngre generationen är så att säga kanske ännu bättre på att båda parter ges tillfälle så att säga att vara ta aktiv del i sin karriär. Mm. Mm. Än tidigare där killarna i större utsträckning ställer upp också och vara hemma och vara pappalediga och Så att det tror jag, det börjar ju väldigt mycket där.
Just det. Ja. Vi kan ägna ett helt program åt det där tror jag.
Det kan vi säkert göra.
Men du har fått ett antal uppdrag här inför programmet. Ett uppdrag är att göra en topp 3-lista på vårens mest uppseendeväckande nyheter. Jag tänkte att vi skulle gå igenom dem nu. Mm. Vilken är den första?
Ja, där har jag faktiskt satt Ålandsbanken köp av Kaupthing. För det tycker jag är en verkligt stor nyhet för Åland. Och det blir jättespännande att se nu hur Ålandsbanken kan klara av att etablera sig på svenska marknaden. Ska vi ha våra alltså Åland är så litet och vi är ju bara 27 000 invånare. Så det är så oerhört svårt att bygga, skapa verksamheter med bara Åland som bas. Då blir det de här ganska små företagen som är mer serviceinriktade. Och det räcker ju inte riktigt till. Vi måste ju också skapa större företag. Vi har ju några otroligt bra exempel, både Ålandsbanken, Vikinglinjen. Vi har ju en del företag som jobbar helt och hållet på internationella marknaden. Och jag tror att man måste ju se på en större marknad än bara Åland. Och det måste finnas så att säga, företag som också kan ha den här kraften att växa. Mm. Om de ska kunna vara livskraftiga. Och om vi ska kunna ha många anställda. Man behöver ju ha så att säga, ett spektra av både och. Mm. Vi har väldigt mycket av de här små företagen. Så det här tycker jag är en stor nyhet för Åland och som kan faktiskt bidra till att skapa någonting helt nytt också. Mm.
Mm. Ja. Åland köpa och Kaupthing alltså var första. Vilken är den andra nyheten?
Den andra, det är ju inte så lätt när man satt där och funderar på var stått i tidningarna under våren. Men nej, jag har faktiskt satt det här Britt Lundbergs resultat i EU-valet. Mm. För det tycker jag, hon gjorde ett fantastiskt strålande val och kunde få så många röster och även så att säga skaffa röster utifrån Åland. Här ser vi också lite grann det här att våga gå utanför gränserna och skaffa sig den här större marknaden och det har hon ju verkligen gjort. Och det här tror jag kan få vissa konsekvenser i det politiska livet och också i relationerna gentemot fastlandet. Mm. Så att det var synd att det inte räckte ända fram.
Var du förvånad tyckte du att det blev så bra?
Att hon skulle dra en hel del röster, det trodde jag nog faktiskt att hon skulle göra. Men det här var ju strålande. Ja, kanske lite förvånande att det gick så bra. Det tycker jag var. Så att det finns flera dimensioner tycker jag i den nyheten som också kan få långsiktiga konsekvenser i det politiska arbetet, i arbetet med EU-frågorna. EU-frågorna är ju annars, det är ju så att de är ju viktiga ur politisk synvinkel och de är ju viktiga för landskapsregeringen i många fall. Det finns ju mycket i EU-politiken som påverkar oss oerhört. Men det är ju lite svårt att ta ner den här EU-politiken på den här dagliga gemene man-nivån så att säga. Den kan ju vara lite obegriplig ibland. Och det är ju lättare också att nyhetsrapportera om det som händer i det lokala samhället än någonting som händer nere i Bryssel som kan vara lite svårt att förstå. Och det där är säkert inte, det där är någonting som ni funderar på. Hur man kan omsätta även så att säga, nyhetsflödet på en bredare nivå och hur det kan påverka oss trots allt då, i det dagliga arbetet.
Tycker du att vi borde bevaka EU bättre? Eller det du?
Ja, vissa frågor bevakar ni ju väldigt bra från mediasida också. Jakt och snus i synnerhet. Men det är ju sånt som berör oss väldigt på den här dagliga nivån. Men det kan ju också finnas fler områden naturligtvis. Mm. Men det här är ett lite tungjobbat område även så att säga från landskapsregeringens sida, både tjänstemannasidan och den politiska sidan, när man heller inte har det här direkta inflytandet utan sitter med indirekt, så finns också delvis den här språkproblematiken i det här sammanhanget. Mm. Mm.
Den tredje nyheten som du har valt då?
Den har vi faktiskt lite grann tangerat redan. Mm. Och den tog jag med därför att den blev ganska aktuell och påtaglig. Och det var faktiskt Vanja Lundby-Vedins strapatser i samband med AMF-pension. Och det här råkade sig ju hända ungefär samtidigt när vi gick den här styrelseutbildningen. Och det här fick otroligt mycket kommentarer i media, inte bara runt henne och hennes person och hennes engagemang, utan även så att säga, hur fungerar styrelsen och vad har man som styrelseledamot för ansvar när man sitter med i styrelser. Mm. Och det tycker jag faktiskt satte en hel del fokus på den frågan, så jag tror att det finns många som fick sig en tankeställare i det här sammanhanget, och man har faktiskt ett väldigt stort ansvar att sitta med i olika styrelser. Mm. Så att det kanske varit en sån här lite tankeväckare och nyttig sådan ibland. Mm. Det kommer upp. Ja.
Har det gjort någon förändring för dig själv?
Kanske att man försöker att vara lite mer observant, och det gäller ju att ifrågasätta, och det gäller ju att vara säker på att man har den information som krävs för att fatta beslut. Mm. Så att det sitter nog lite grann mer där i bakhuvudet. Mm. Vad man också har för ansvar.
vi har inte så hemskt mycket programtid kvar här tyvärr. Men jag tänkte att vi skulle blicka framåt lite grann. Om du fick formulera en nyhetsrubrik om dig själv i höst, hur skulle den låta då?
Om mig själv. Var det så det stod?
Ja, det är en av uppdragen.
Jag funderade lite grann på, det var det här lite andra engagemanget då, som jag har. Och det är att Mariehamns Rotary gör rekordinsamling till hjälp att utrota polio. Mm-hmm.
Och vad ligger bakom den rubriken?
Och bakom den rubriken så ligger de facto att Bill och Melinda Gates fond, de har beslutat att stödja Rotary i deras arbete att utrota polio i världen, som är en av deras högst prioriterade frågor med väldigt mycket pengar. Men ska de här pengarna då komma Rotary till godo, så förutsätter det att medlemmarna samlar in lika mycket. Mm. Så att det är ett antal miljoner som ska samlas in i hela världen då. Så att vi ska väl försöka också här nu då under det här året eller de här kommande åren då dra vårat strå till stacken också här på Åland. Så vi ska se lite grann vad vi ska hitta på här till vintern. Mm. Någonting kommer det bli i alla fall. Mm.
Okay. Insamling på gång alltså, ja. Då vet vi det. Vi ska sluta nu med att lyssna på Peter Lundblad, Ta mig till havet, som är den sista låten du har valt. Mm. Varför har du valt den?
Ja, den har jag valt. Min dåvarande pojkvän och nuvarande man, han hänvisar till den här låten flera gånger. Jag gjorde mitt examensarbete nere i Lund en sommar för ganska länge sedan. Och då satt vi där på balkongen och då spelade de den här låten. Ja. Ja, så det är till
Bertil. Då lyssnar vi. Tack så hemskt mycket för att du ville ha picknick med mig, Karin Holmberg.
Tack själv.
Holmqvist heter du, förlåt.